Temat på palmsöndagen är vägen till korset. Och det kan ju tyckas lite underligt att samtidigt som människor jublar när Jesus rider in i Jerusalem så är temat vägen till korset, som till det yttre inte är någonting att jubla över. Men jag har funderat en hel del kring det här temat och konstaterar att vägen till korset började inte på palmsöndagen. Även om vi tänker oss att det är slutklämmen när Jesus börjar sin sista vandring upp till Jerusalem, så är det ändå så att vägen till korset började långt tidigare. Redan i första Mosebok kapitel och 26 vers så står det: Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild lika oss. Det ska råda över havets fiskar, himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. När Gud skapade människan så tog han en risk. Och han visste att han tog den. Jag är fullständigt övertygad om att han visste till och med att det skulle gå. Men han ville inte göra en massa ofelbara robotar som lovprisade Gud när han så att säga tryckte på en knapp. Utan han ville att vi umgås med honom av fri vilja. Att vi skulle vara tillsammans med honom och på så sätt bli lika honom. Och i första Mosebok 1:30, Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Det var vad Gud hade gjort, det var hans plan. Varför djävulen gjorde uppror, det förklarar Bibeln. Att människan gjorde uppror, det kan ju till det yttre ses som att man ville prova en frukt som man inte fick äta. Men vad det handlade om, det var att man ville få kunskap om gott och ont. Man ville bli som Gud, därför att man ville ta Guds plats. Och så börjar vägen till korset egentligen med att Gud skapar oss människor. Men korset betyder ju också frälsning. Och därför så finns det redan med när Gud talar till Adam och Eva. Första Mosebok 15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Mellan kvinnans avkomma. När vi läser Bibeln så läser vi att Abraham födde Isak och Isak födde Jakob och så vidare. Trots att vi vet att det är kvinnor som föder honom och inte män. Men här i första Moseboks tredje kapitel så står det om kvinnans avkomma. Det är nästan enda stället i Bibeln där man förstår att det faktiskt var kvinnor som födde. Jag vet att så var det. Redan på Bibelns tid så var det kvinnan som födde barnen. Men det var mannen som räknades. Men här är det tydligt att det var kvinnans avkomma. För Josef var inte pappa Jesus. Avlad av den helige ande bekänner vi den apostoliska trosbekännelsen. Och det är vad Bibeln lär. Den här vägen till kors blir när vi läser genom hela Bibeln tydlig att det är Guds vrede över synden, men Guds kärlek till sin skapelse. I andra Moseboks 19 kapitel, då har Israels folk lämnat Egypten och kommit till Sinai. Så står det från vers 5, andra Mosebok 19:5. Om ni nu hör min roll och mitt förbund ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. När Mose återvände kallade man det äldste bland folket och lade fram för dem allt som Herren hade befallt honom. Allt folket svarade med en mun. Allt som Herren har sagt vill vi göra. Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar. När man läser på de olika ställena, dels här i andra Mosebok och i femte Mosebok, när man har en återblick på det hela, så blir det tydligt att Gud lovar Israels folk ett evigt förbund. De skulle hålla sig till honom, inte bry sig om några andra avgudar. De skulle följa den lag som Gud hade gett dem, och då lovar Gud att vara med dem, beskydda dem, välsigna dem och ge dem allt gott. Och det här var ju ett sånt där fantastiskt erbjudande. Så de säger, ja men det här tar vi emot, det här tackar vi ja till. Vi och våra barn och deras efterkommande allihopa. Du och jag, vi som har barn, vi sluter inte generationsavtal åt våra barn och barnbarn. Men däremot så finns det ju faktiskt beslut som man fattar för sina barn. Man bestämmer vilka vaccineringar man vill ge sina spädbarn. Vissa är det väl lag på, men i övrigt så finns det vissa frivilliga, och så kan man bestämma, ja men jag vill att mitt barn ska ha det här. Och så är det mycket som är självklart att vi fattar beslut för barn, men inte för hela deras liv. Och inte för barnbarnen och barnbarnsbarnen. Med det här förbundet så säger Israels folk att ja, vi ställer upp på det här. Det här vill vi följa, det här vill vi. Men vi vet när vi läser vidare i Bibeln att det blev inte så. Det brast många gånger. Och Gud hade också varnat vad som skulle hända om de inte lydde. Och det var också saker som hände. Och på liknande sätt är det för dig och mig kanske. De flesta av oss har vuxit upp i kristna hem. Vi har fått lära oss redan hemifrån att be till Gud. Vi har fått lära oss en massa ur Bibeln. Vi har fått gå i söndag och i ungdomsarbete i kyrka och församling. Vi har fått veta hela vägen. Och ändå har ingen av oss klarat av att leva fullkomligt. Trots den goda start de flesta har fått, så har vi misslyckats. Precis som Israels barn gjorde. När vi kommer fram till Nehemjas bok, då är det i slutet av år 46 före Kristus. Och då läser jag från Nehemjas första kapitel. Nehemjas, Hakaljas sons berättelse. Det hände i månaden Kislev vid det 20:e året när jag var i Susa, att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen och kom Jerusalem. De sa till mig, de kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedriven och portarna är nedbrända. När jag hörde det satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera, fastade och bad inför himlens Gud och sa, o Herre, himlens Gud, du stora och fruktansvärde Gud, som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna, så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Även jag och min faders hus har syndat. Vi har syndat mycket mot dig och inte hållit fast vid det bud, stadgar och lagar som du gav din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav din tjänare när du sa, om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er där och föra er till den plats som jag har utvalt för att låta mitt namn bo där. Det är dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din väldiga kraft och din starka hand. O Herre, låt öra lyssna till din tjänares bön och till dina tjänares bön, det som har sin glädje i att frukta ditt namn. Låt din tjänare ha framgång idag och låt honom finna barmhärtighet inför dig, denne man. Jag var då skänk hos kungen. Nehemja var vid hovet Han var krigsfånge, men han var vid hovet. Och så får han be till kungen att få åka tillbaka till Jerusalem och bygga upp Jerusalems mur och bygga upp templet där. Men vad han gjorde det var att han bekände sina synder, men inte bara sina synder. Han bekände också sitt folks synder, sin släkt och hela folkets synder. Och så bad han Gud om förlåtelse, att Gud skulle höra. Och så hänvisade han till Gud, du lovade genom Mose att även om vi fördriver världens ände, så om vi vänder åter till dig så ska du höra oss och hjälpa oss att komma tillbaka. Det går några år och så kan vi läsa om Zakaria. Och Zakaria var en präst som följde med Zerubabels och Josuas expedition från Babel för att bygga upp Jerusalems tempel. Det kom fram år 538 före Kristus, men arbetet låg nere till 520. Då Zakarias och Haggais förkunnelse manade folket att bygga färdigt templet. Man hade alltså kommit tillbaka, men det var ett sånt tryck politiskt och religiöst att man kom inte igång med arbetet ordentligt. Folket levde under följderna av sin. De hade syndat, de hade kommit tillbaka, men fortfarande så var de under press. Alla hade inte kommit tillbaka, men många hade kommit tillbaka. Men i den här pressen så orkade man liksom inte satsa på vad Gud hade befallt de skulle göra. Utan man jobbade och slet för att om möjligt ha mat i magen och kläder på kroppen. Och så hade man inte kraft över till det som gällde gudstjänsten. Men då får Zakaria syner. Och i Zakaria 2, vers 1-5. Och jag lyfte min blick och fick se en man med ett mätsnör i handen. Frågade jag, vart går du? Han svarade, jag ska mäta Jerusalem för att se hur brett och långt det ska bli. Och se, ängeln som talade med mig kom fram och en annan ängel kom emot honom. Han sa till denne, skjuta dig och säg till den unge mannen, Jerusalem ska ligga som en obefäst plats på grund av den stora mängd människor och djur som finns där inne. Och jag själv, säger Herren, ska vara en mur av eld omkring staden. Och jag ska vara härligheten där inne. Gud lovar en framtidsvision här att även om de nu hade börjat att bygga upp muren, så skulle Jerusalem någon gång i tiden rymma så mycket folk att de skulle inte rymmas inom de murarna, utan det blev en obefäst plats. Men det var inget problem, därför att Gud skulle själv vaka över staden. Så att de här människorna som fanns där, de behövde inte bekymra sig att de inte hade skydd av en stadsmur. Utan Gud var deras beskydd. Och lite senare i det kapitlet, och det är den föreslagna gammaltestamentliga texten idag. Det är Zakaria 2, 10-13. Jubla och gläd dig, dotter Sion, för se, jag kommer och jag ska bo i dig, säger Herren. Många hedna folk ska på den dagen ansluta sig till Herren och bli folk, och jag ska bo i dig. Du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till dig. Herren ska juda som sin del i det heliga landet, och än en gång ska han utvälja Jerusalem. Var stilla inför Herren allt kött, för han har trätt fram ur sin heliga boning. Gud lovar att ta sig an sitt folk när man vänder åter till honom. Och sen kommer vi till evangelietexten som Gunvor redan har läst. Hur Jesus kommer tillbaka till Jerusalem. Han har varit där flera gånger. Han har lämnat Jerusalem därför att man ville döda honom. Han har dragit sig undan för att kunna undervisa sina lärjungar. Och så går han mot Jerusalem. Och när han ska vända mot Jerusalem så varnar lärjungarna honom och säger att nej, gå inte dit. Det är farligt. Men de förstår att Jesus har bestämt sig att han ska gå. Och då följer de med. Och så kommer han 6 dagar före påsk till Betania. Och där blir det ju givetvis fest när han kommer. Han har en liten tid innan varit där och då har han uppväckt Lazarus från de döda. Och så firar man med fest när Jesus kommer tillbaka. Man påminnes om vad han har gjort. Och Maria vill verkligen göra allt hon kan och ge allt hon har till Jesus. Hon bryter den här flaskan med nardusolja och smörjer Jesu fötter. Och det är en förberedelse för Jesu begravning. Jesus visste vad som väntade. Han hade koll på alltihopa. Han behövde inte undra hur blir det nu, hur gör jag nu, vad jag gör. Han visste precis hela tiden vad det handlade om. Och så talar han om att hon har sparat det för hans begravningsdag. Det fattiga har ni ibland, men mig har ni inte alltid, säger han. Och så är det på något vis att det finns vissa tillfällen när vi verkligen ska satsa väldigt tydligt på Guds rike. Och andra gånger vi mer ska satsa på de fattiga runt omkring oss. Och det är egentligen ingen konflikt mellan de sakerna, utan det är vår kallelse att satsa på både och. En stor mängd fick veta att Jesus var där, och då kom inte bara för Jesus skull utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Det är fascinerande hur vi människor, många och även vi som bekänner oss som kristna, ibland är vi mycket mer intresserade av när vi får höra om mirakler, olika saker som har hänt, än den nära gudsrelationen. Och ibland söker vi Gud för att vi vill ha honom som vår problemlösare. Inte för att vi vill ha gemenskap med honom i sig. Ja, det vill vi säkert också. Men det är inte det som vi fokuserar på. Utan, gode Gud, nu vet du att nu har du kört ihop sig. Nu måste du hjälpa mig. Istället, god morgon Gud. Vad härligt att du vill lyssna på mig idag med. Jag vaknar, jag mår bra. Allting är helt okej. Tack gode Gud för att jag får prata med dig också idag när allt är bra. Så är det ofta så att det är mirakler under som är mycket viktigare också för människor utanför, men ibland också för oss kristna, än den nära gudsrelationen, att vi har honom med hela tiden. Och så var det säkert ytterligare ett steg i Jesu vandring mot korset när han upplever att det var inte Jesus de ville för att han var Guds son, utan de ville se Lazarus som han hade uppväckt. Fokus blev flyttat. När Jesus, Gud själv, borde vara i centrum, så blev det Lazarus som kom i centrum för vissa människor. Då bestämde sig överste prästerna för att döda även Lazarus, eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Men vi läser ingenstans att Lazarus led martyrdöden. För det ingick inte i Guds plan. Överste prästerna, de fariseerna, de skriftlärde, de hade en tanke. Men de var maktlösa gentemot Guds plan. När Jesus grips i ett Getsemane så frågar de: vem söker ni? Jesus från Nasaret, säger de. Ja, det är jag. Om det är mig ni söker, ta mig och låt de andra gå. Och så är det ingen av lärjungarna som blir gripen. För det var inte Jesu plan att de skulle gripas då. En del led martyrdöden, kanske nästan allihop, men senare, inte då. Och så är det väldigt tydligt att när människor försöker skada, när de har en annan plan, så är de begränsade. De som ville döda Lazarus, nej, de fick inte möjlighet att göra det, för det ingick inte i Guds plan. Så rider Jesus in i Jerusalem och folket jublar och ropar hosianna. Var inte rädd, dotter Sion, se din konung kommer ridande på ett åsneföl. Och så står det i vers 16, hans lärjungar förstod först inte detta, men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom. Det finns mycket i Bibeln som kan vara svårt att förstå. Men det är också mycket som blir lättare att förstå ju mer vi lär oss ur Bibeln. Och så ibland så händer det saker och så undrar vi, kan det här som det talas om där eller där? Kan det här vara en uppfyllelse av den profetian? Lärjungarna kunde Zakaria. De visste att Zakaria hade sagt att det skulle komma en kung in på ett åsneföl. Och så tänker de inte på att just nu gör vi det här. Men efteråt så klarnar det. Och så förstår de, ja, vi gjorde så därför att profeten hade sagt att det skulle. Inte för att vi visste att vi uppfyllde profetian, utan för att Gud ledde det så. Alla som hade varit med när han kallade ut Lazarus ur graven och uppväckte honom från de döda vittnade nu om detta. Och många kom ut och mötte honom därför att de hörde att han hade gjort detta tecken. Då sa fienderna till varandra, ser ni att ni inte kommer någon vart? Hela världen springer ju efter honom. Och på något vis så är det fortfarande, fast på väldigt olika sätt. Jag hörde någon säga, eller hade läst, någon hade läst det på nät. Det konstiga med ateister är att de alltid ska tala om Gud. Och det är ju lite underligt. Om de vore övertygade ateister så är det ju jättekonstigt att så ska jag börja prata om någonting, och det är väldigt ofta i alla fall att de som säger att de är ateister så ska de prata om Gud. Varför prata om det som inte finns? Det borde vara färdigpratat fort. Men på något vis så kommer de inte ifrån det. Och så är det när vi talar om Jesus, och det borde vi säkert göra mycket mer än vi gör. Så är det bränt på något vis. Hela världen springer efter honom. Man är inte neutral till Jesus. Man är för eller emot. Och Bibeln säger till och med att de som försöker vara neutrala, det går inte. Du måste ta ställning för, i annat fall är du emot. Och så gick Jesus till korset för dina och mina synder. Vi som hade fått en precis lika bra start som judar fick vid Sinai, där de fick reda på precis vad som gällde. Men som ändå inte har klarat av att leva upp till det här. Vi som har felat många gånger och brustit i tankar och ord. Jesus kött för din och min skull. Och om du inte tar emot, så har han fortfarande dött för dina synder. Men det är inte som en skuldtransaktion som alla synder är förlåtna, utan du måste ta emot det själv. Och då hjälper det, då fungerar det. Och så gick Jesus till korset för din och min skull. Han dog. Men om en vecka så ska vi fira att han uppstod. Och så är det tydliga budskapet tvärs igenom Bibeln. Att Jesus gick till korset för den skapelse han hade varit med i gudomen att bestämma. Låt oss göra människor till vår avbild. Och så får vi leva i gemenskap med honom. Tack Jesus Kristus för att du var villig att gå till korset för vår skull. Och här är riktigt hur det djupast fungerar med försoningen. Ja, det kristna bråkat om på olika sätt vad det innebar. Men det som är tydligt och det vi är överens om, det är att du dog för våra synder. Och du uppstod och vi får leva i gemenskap med dig. Herre, tack för att du kan göra under ibland oss. Men hjälp oss att inte söka dig i första hand för undren, utan att söka dig för att leva i gemenskap med dig och mer bli formade som din avbild.